Välkomna till ett nytt avsnitt av vår filosofiska podd. Jag heter Adam och med mig idag här på Lava i poddstudion så har vi, vilka har vi?
Jag heter Annie.
Och vem sitter bredvid dig, Annie?
Ellen, jag heter Ellen.
Ellen, och vi spelade in podd för inte så länge sedan, vi spelade in igår.
Ja, precis.
Vi har jättemycket poddinspelningar nu i oktober. Vilket är kul. Väldigt lyxigt jobb det här. Idag har vi ju temat Gud, tro och andar. Så som vanligt väljer vi väldigt intressanta teman som är väldigt, väldigt stora och komplexa. Men vi hoppas kunna bryta ner det lite grann och se lite grann vad vi kan upptäcka idag. Men vi börjar med att checka in lite. Hur är läget med er? Vad har ni för status? Hur mår ni? Vad har ni gjort idag?
Idag har jag varit i skolan. Gjort lite uppgifter och så. Inget speciellt liksom.
Jag har faktiskt varit hemma och planerat för höstlovet. Vad jag ska göra och inte göra och så. Yes.
Och just det, höstlovet. Det är rätt snart. När är höstlovet?
Om en vecka typ.
Oh, okej. Okay. Jag har suttit och jobbat faktiskt på ett café. Jag tycker det är så skönt att kunna göra det ibland. Dricka kaffe, ta det lite lugnt, göra en jättegod bulle. Och så har jag försökt också fundera lite på det här temat idag. Och innan vi sågs så har vi ju hittat lite olika ingångar som vi ska utforska idag. Vi har gjort lite frågor och påståenden och en liten mindmap kan man säga med lite olika begrepp har vi framför oss här i rummet som vi sitter och tittar på. Okej, ska vi börja som vanligt med några påståenden? Och det här kallar vi för sant eller falskt. Det första påståendet, sant eller falskt, det är Gud existerar. Och vi börjar med Ellen.
Sant.
Sant, ja.
Tveksam.
Nej, du måste säga sant eller falskt. Jag vet, det är jätteirriterande.
Falskt.
Falskt, okej. Okay. Mm. Vi kommer tillbaka till det här. För vi pratade om det precis nyss. Vadå Gud existerar? Det i sig kan man ju säga, vad betyder det? Att vi tror att Gud... Ja. Okej, okay, nummer två. Alla människor behöver något att tro på för att leva ett bra liv. Annie.
Falskt.
Falskt.
Sant.
Sant, okej. Okay. Åh, det rycker i mig. Jag vill också svara, men jag får inte det. För jag har bestämt att jag inte ska göra det. Okej, okay, nummer tre. Man kan inte vara religiös och vetenskaplig på samma gång.
Falskt.
Okej, okay, Ellen säger falskt.
Falskt.
Falskt. Ja, där är ni överens faktiskt. Nummer fyra. Det går inte att bevisa att ens tro är sann. Men ens tro kan ändå vara sann. Det går, jag säger den igen. Det går inte att bevisa att ens tro är sann. Men ens tro kan ändå vara sann.
Sant.
Sant, säger jag. Okej, båda två. Är det någon annan? Nummer fem, den här sista då. Alla som tror på Gud tror på samma Gud. Sant eller falskt?
Falskt. Sant.
Mm. Och jag vet vad jag tror, men det säger jag inte, det är hemligt. Hörrni, spännande. Nu känner man sig lite så här uppvärmd. Ska vi börja med kanske den enklaste frågan av alla inom citationstecken. Den är ju verkligen inte alls enkel. Eller vänta, vi gör så här faktiskt. Kan ni inte berätta lite? Vad har ni för relation? För det är ju ni som har valt det här temat. Ni är intresserade av det här. Ni funderar på det här. Ni vill filosofera om det här. Ni har berättat båda två att ni håller på lite i... Ni läser ju filosofi. Och ni har samma lärare. Och där hade ni pratat lite grann om det som kallas för ontologiska gudsbevis. Alltså filosofer som håller på och försöker så här förklara om man kan liksom, om vi människor med vår begränsade liksom förmåga att tänka och använda logik till exempel och argument och så, att vi ändå kan på något sätt bevisa att jo, men Gud finns faktiskt. Och kanske typ Gud är så här eller så här. Så det berättade ni ju lite innan, men jag tänker liksom, kan ni inte bara berätta lite grann, vad har ni för relation till typ, ja, religion eller Gud? Har ni liksom växt upp med det här eller är det något som ni har upptäckt senare? Annie, vill du börja?
Ja, jag växte upp som ortodox kristen, men nu är jag agnostiker, så ja.
All right.
Och jag har växt upp som ortodox kristen också. Och jag är fortfarande det. Jag är ganska troende. Går hela tiden till kyrkan. Och är faktiskt utbildad som ledare för några så här, alltså konfirmationsgrupper och småbarn i kyrkan.
Okej. Men ni kände inte varandra från kyrkan på något sätt, eller? Nej.
Nej.
Men är det olika kyrkor som ni har tillhört då, eller?
Ja, jag tror det.
Ja, det tror jag.
Okej, ja. Jag har ju liksom växt upp, inte riktigt i någon religiöst hem eller sådär, men jag har länge sysslat med meditation och yoga, har jag dragits till, och buddhism, så att jag har ju länge liksom sett mig som buddhist, men sen gradvis har jag blivit mer och mer intresserad av teologi och kristendom och speciellt kristen mystik. Så just nu så studerar jag teologi faktiskt. Och det är ju jätteintressant. Så att från att ha hållit på med filosofi en massa år, i både jobbat med det och pluggat det på universitet och så är det som att jag vill utforska den här sidan också. All right. Men ska vi börja med den här inom citationstecken enkla frågan. Vad är Gud?
För mig är Gud allsmäktig. Okay. Allvetande. Och alltså vi är, det är Gud som har skapat oss.
Mm.
Det är det jag tror på.
Så vad sa du? Allsmäktig och allvetande. Just det. Mm. Och skapare av livet, liksom existensen, allt.
Precis.
Just det. Mm. Annie, vad är Gud för dig? Vad betyder det liksom?
Alltså jag vet inte om jag tror på Gud. Men alltså jag tror för andra människor kan Gud vara en jätteviktig del av liksom deras liv. Men det har inte betytt så mycket för mig.
Nej.
Men, ja, jag tror jag, alltså Gud är väl alltså någonting stort, precis som Ellen sa. Alltså,
mm. Men tänker ni att Gud liksom är typ en kraft eller en, alltså om man ska typ förklara det för en utomjording som aldrig hört talas om Gud, bara så här kommer till jorden och knackar på här på Lava poddstudion, bara ursäkta, men jag fattar inte det här ordet Gud. Vadå Gud? Vad, liksom, om ni skulle förklara det för en utomjording eller typ ett barn som bara, hallå, jag fattar inte, vad är Gud? Kan ni förklara på ett enkelt sätt? Vad är det liksom? För det är väldigt svårt att förklara det. Ja, vill någon av er försöka?
Jag hade nog sagt att Gud har all kraft. Gud klarar av att göra allt möjligt liksom. Och alltså det, vi väljer onda eller goda vägar enligt Gud.
Annie?
Ja, alltså jag håller med det du sa.
Så någon form av kraft av någon slag?
Någon högre kraft eller högre makt liksom, alltså.
Just det, en högre kraft, allvetande, allsmäktig. Är den här kraften god eller är den varken god eller ond? Eller?
Jag tycker det beror på ens handlingar.
Okej, okay, så handlingarna. Okej. Okay. Mm.
Typ som karma eller?
Ja, typ alltså inte direkt, men alltså om jag väljer att gå på en fel väg och så, då kommer jag nog hamna i massa svåra situationer och så. Så Gud kan kanske försöka alltså bevisa för mig att han verkligen existerar och vill att jag ska vända mig tillbaka till honom på något sätt.
Mm. Men finns Gud bortom människans bild av Gud? Alltså, finns Gud för djur, för naturen? Alltså, förstår ni vad jag menar? För vi försöker ju sitta och förklara vad Gud är, men finns Gud för det som inte är mänskligt? Vad tänker ni om det?
Jag tänker så här att alltså Gud finns för allting, men alltså det är inte så att själva djuret eller växterna tänker att men finns Gud, existerar Gud, men utan alltså det är ju Gud som har skapat ju allting utifrån min tro i alla fall. Då är det så att bara att Gud, jag vet inte hur jag ska förklara det här, men som jag sa, själva djuret och växterna, de tänker så här att ja, men Gud existerar liksom.
Just det, men jag menar liksom, för om man pratar om Gud som en kraft eller Gud som existens eller Gud som det goda på något sätt som vi strävar efter, att människan försöker förklara det goda utifrån det mänskliga perspektivet liksom. Sen finns det kanske att djuren försöker söka efter det goda och så vidare. Eller är det bara människan som gör det?
Alltså det är ganska svårt att besvara på den här frågan. Men jag tänker så här, alltså det är inte omöjligt liksom.
Nej, för det finns ju det här begreppet skapelsen i Bibeln liksom. Och att Gud börjar med att skapa världen. Och att Gud säger att det är gott flera gånger ju. Det står ju i början liksom. Jag håller på att läsa teologi nu och då får jag också lära mig mycket om bland annat feministisk syn på Bibeln och på liksom kyrkohistoria, att man försöker förstå vad det var som kanske blev lite fel på ett sätt, alltså att man har varit väldigt väldigt patriarkal. Och hur den synen på naturen också har skapat klimatproblemen. Och därför så är det ju många kristna nu som försöker använda liksom sin tro i klimatrörelsen. Vilket är ju jätteviktigt och jättespännande. Att kyrkor liksom går ihop och försöker sträva mot det här goda. Att kunna liksom förändra den här destruktiviteten liksom som vi kan se. Okej, vi kommer komma tillbaka till den här frågan, känns det som. Vad är Gud? Det känns nästan som att det är själva nyckelfrågan för hela det här avsnittet.
Precis.
Förhoppningsvis kanske vi får några nya idéer. Vi får se. Okej, en av er vet jag, men jag säger inte vem, hade en väldigt spännande fråga som vi kanske kan gå vidare med. Och det är, har vi skapat Gud eller har Gud skapat sig själv? Vad tänker ni om det?
Alltså, från min syn så är det så här att människorna skapade Gud. Jag tänker att alltså, det var mycket lidande och folk antagligen behövde något att tro på så här, som att typ så här, få hopp på något sätt.
Gamla testamentet skrevs ju under väldigt, väldigt lång tid och de böckerna liksom är ju på ett sätt det som du säger, Annie, en slags hopp och mening mitt i en förtvivlan, att försöka förstå varför saker kan ske. Varför finns det ondska? Varför finns det lidande? Och vilka är vi? Liksom att det är någonting att hålla fast vid som ett narrativ, som en bild av Gud. Liksom. Vad tänker du, Ellen? Har vi skapat Gud eller har Gud skapat sig själv? Eller är det en dålig fråga? Behöver man ställa den på något annat sätt?
Alltså, det är ingen dålig fråga, men det är jättesvårt att besvara på den. Jag tror varken på att Gud har skapat sig själv eller att vi har skapat Gud. Jag har faktiskt ingen aning om vart Guds existens kommer ifrån, men det kanske kan vara så som Annie sa, men jag tror liksom inte på det till 100%.
Det finns ju ett konstverk som heter, jag tror den heter God Giving Birth. Det visades på Moderna Museet, där jag jobbar för övrigt. Av en konstnär som heter Monica Sjö, som bland annat skrev böcker och hon forskade kring olika kulturer som har funnits långt före kristendomen, liksom gudinnor till exempel. Och då har hon gjort en målning Och den här gjorde hon 1968 tror jag det var. Och det, är alltså, det ser ut som någon form av kvinnlig alltså gestalt, kanske en gudinna. Men det som händer i den här bilden, det är att hon föder Gud. Så bilden heter God Giving Birth. Den heter inte Goddess Giving Birth. Och den här bilden gjorde hon alltså 1968 i England. Och det blev ju katastrof. Många var jättearga och tog ner den och sa att hon, att det här var hädelse. Och så här kan man inte göra liksom. Men för det ställer ju lite, alltså den här frågan. Har Gud alltid funnits? Eller har någon skapat Gud? Och vad är det som har skapat Gud? Och varför? Ja, men det är som ni säger. Det här är ju liksom religionsfilosofi. Det är ju väldigt, väldigt svåra frågor egentligen. Finns det någonting som talar för att människan har skapat Gud? För Annie, du var inne på att det är som att vi har skapat Gud för att få ord eller rum för att känna någonting större. Att det finns hopp. Alltså att det är rätt så praktiskt kanske. Eller mänskligt egentligen. Att vi människor vill inte bara tuffa på och leva någon slags materialistisk liv, liksom bara att, ja, utan vi vill kunna känna att det finns någonting mera, någonting större, något att vila i, någonting som kan hjälpa eller någon slags tröst eller trygghet eller, och då blir det ju väldigt praktisk förklaring att Gud kanske blev skapad av människan av den anledningen och fortfarande idag har den effekten på människor och därför så tror många. Men tänk om det skulle vara så att Gud skapade sig själv. Finns det någon anledning att tro det? Vad tänker ni?
Jag tänker på det du sa lite innan, det här med typ att ja, men vi människor har skapat Gud bara för att få hopp i livet och så. Men då tänker jag så här, hur kommer det sig att vi har skapat många olika religioner? Alltså om människor vill verkligen ha hopp för livet, vill bara vända sig till någon, varför kommer de inte alla överens en enda religion?
Det där kommer vi också komma in på, tror jag. Det finns ju det här ordet, jag och Annie pratade om det innan, med dogmatism. Att man tror på något sätt att vår religion är mer sann än eran. Eller vår förklaring till vad tro är, eller Gud är sann, men inte er. Eller liksom att det blir väldigt exklusivt, liksom att vi och dem. Alltså liksom, och det kan ju dra till sin spets till fundamentalism och terrorism och en massa olika saker. Vilket ju på ett sätt kanske är rätt så långt ifrån egentligen vad religion handlar om, i alla fall som jag ser det, eller vad Gud är.
Jag tror också att det är en anledning till varför många väljer att lämna religionen.
Ja, för att de känner inte igen sig. Alltså, men vänta, jag tror det är inte bara att skriva under. Precis, det är inte en lista man ska bara checka av och skriva eller hålla med om. Det är just det. Så när många människor går ur en religion, så kan det ha att göra med att de upplever att den inte talar till dem. Eller,
eller så här, någon trauma. Eller att man kanske har blivit tvingad och, alltså från barndomen att följa den här religionen. Men att sen man tänker typ så här, att det är lite sjukt. Alltså vad som har hänt liksom.
Typ man måste välja själv, man måste hitta sin egen relation egentligen. Och inte bara tvingas in eller så här, du måste tänka så här. Just det, ja. All right. Vill du lägga till något, Ellen, innan vi tuffar på här på frågetåget?
Ja, det här med om Gud har skapat sig själv. Jag tänker så här, det är väl lite omöjligt liksom. Det måste finnas någonting som alltså har lyckats få Gud alltså att existera liksom. Alltså jag tänker så här, Gud har alltid funnits.
Mm,
alltså det går inte. Man måste börja från någonting för att kunna skapa någonting. Mm. Om ni fattar vad jag menar.
Men kan världen ha skapats, men Gud var evig? Alltså att vår värld som vi, alltså vårt universum och så vidare, har en början på något sätt. Att det har skapats, men skapades av något, eller att det finns någonting utanför tid och rum som är evigt. att Gud liksom existerar. Eller är det för konstigt kanske? No comments.
Ja, alltså det är en lite svår fråga.
Ja, det är det. Absolut.
Men det kan ju vara lite som typ spiritualitet kanske. Att, ja.
Men ska vi skilja på det här då? Religion och andlighet. Vad är vad? Vad är det? För i Sverige, som ni vet, så är många säger att de inte tror på någonting. Eller att, jo, de säger att de tror på någonting, men de vill inte säga att de är religiösa. Eller att de tror på Gud eller så. Men de tror på någonting. De kanske tror på en kraft. De kanske tror på någonting som liknar väldigt mycket.
Typ som agnostiker.
Ja, typ som agnostiker. Just det. Och du var väl det. Eller du känner att du är det. Mm. Ja. Just det. Men vad är skillnaden då? Andlighet och religion. Finns det någon enkelt svar där? Eller om man träffar en person som säger så här, jag är andlig, men jag är inte religiös. Och så träffar man en person som säger, jag är religiös. Vad är skillnaden? En religiös person kan ju vara andlig, eller? Eller? Nej, ja, det tänker jag i alla fall. Kan inte en religiös person vara andlig?
Ja, vad menar du med andlig?
Ja, du. Andlig. Att man kanske mediterar, man kanske tror på energi eller på andar.
Ja, du menar som spiritualitet?
Ja, det är kanske det du menar som spirituell. Okej, okay. Ja, men då är det nog det jag menar då. Förstår ni vad jag menar då? Vad är skillnaden på en spirituell person och en religiös person?
Så är det inte så att typ om man är religiös, man vänder sig till Gud eller det man tror på och så typ, man kan prata ut eller så. Men om man alltså är andlig så sitter man kanske och mediterar och man har sin egen tid för sig själv. Liksom. Alltså man vänder sig typ inte till någon. Man vänder sig till sig själv. Typ.
Mm. Aha, så en spirituell person kanske mera vänder sig inåt liksom, i just det, relation med sig själv. Typ att må bra, meditera. Mm. Kanske man har kristaller eller något sånt.
Ja, precis.
Okej. Okay. Inte för att det är något fel med kristaller. Men ja, just det. Och sen, en religiös person, säger du, eller kanske kommunicerar med Gud, med någon högre, med någonting utanför sig själv, alltså att man har en relation, att man ber.
Precis.
En kraft eller någonting som man kan prata med nästan. Mm-hmm. Kan man kommunicera med Gud?
Alltså om man är troende så kan man faktiskt göra det, man kan alltid vända sig till Gud och be och alltså jag känner så här, när jag går till kyrkan eller allmänt, vart än jag än befinner mig och jag befinner mig i en svår situation och vänder mig till Gud, det känns alltid att Gud lyssnar på mig, att Gud finns. Mm. Och jag är ju kristen, så det känns bara alltid att Jesus finns i mitt hjärta, så jag kan vända mig alltid till Jesus och jag kan alltid vända mig till Gud.
Vad känner du är liksom det meningsfulla med det, eller det positiva med att ha en sån tro för dig?
Alltså det känns så här, när jag väl vänder mig till Gud så lyssnar Gud på mig och då kommer det positiva framför mig. Alltså det känns som att Gud öppnar sina dörrar för mig. Alltså jag ser ljuset och så kommer jag på nya tankar och idéer på hur jag kan alltså ta ut mig från den här svåra situationen jag befinner mig i.
Så till exempel om man är i en svår situation, man vet inte vad man ska göra, man kanske är ledsen, deprimerad, ångest eller olika saker, och så finns det någon form av ljus eller hopp eller någonting som kan ge en kraft att se saker från ett annat perspektiv eller komma ihåg någonting. Mm. Något viktigt.
Precis.
Just det. Men hörni, vi lever ju i Sverige och jag vet inte, har ni läst den här boken Det gudlösa folket?
Nej.
Okej, okay, för den är jättebra. Jag tror den är från 2015 kanske. Man kan läsa den som en pocketbok. Jag läste den för några år sedan. Och den handlar lite grann om Sveriges historia. Alltså religiösa historia. Och jag vet inte om ni håller med. Men jag kan uppleva att Sverige är ett på ett sätt land som är väldigt privat med sin andlighet eller spiritualitet. Alltså att man inte kanske, det är inte som att man sitter och snackar om Gud när man går ut och fikar med någon eller så.
Alltså menar du typ att Sverige är typ ett sekulariserat land?
Ja, exakt.
Alltså på sätt och vis, ja. Jag tänker typ, alltså det, jag har inte läst den där boken, men jag har faktiskt kollat på många sådana här videoklips på YouTube där man typ pratar om hur religiös Sverige var för länge sedan. Och sen nu är man typ, alltså man är kanske religiös, men eller man kanske är troende. Man tror att det finns någonting, men man är inte religiös. Och det är kanske det som gör att folk inte går runt och pratar om Gud och allt sånt.
Men vad är det man är rädd för? Eller varför kan man inte prata om Gud och sånt där? Vad är det som är så läskigt med att sitta och snacka lite? Ja, men hur har du det med Gud idag då? Vad är det som är väldigt farligt eller konst? Är det cringe eller är det konstigt liksom?
Alltså folk kanske tror att man är lite så här galen kanske. Alltså så här, jag vet inte.
Alltså, man är rädd för att någon ska tänka så här, oh shit, Annie, hon är helt knäpp. Ja, alltså, hon pratar om Gud, oh my god.
Ja.
Ah, okej, okay. Så att man tror att andra ska tycka att man är konstig för att man vill prata om spiritualitet tillsammans med andra.
Eller så kan det vara så att typ man vågar typ inte prata om Gud, men kanske vill behålla Gud för sig själv.
Just
typ.
Det, just det.
Alltså, typ man tänker så här, oh, men jag vill inte missbruka Guds namn, jag vill inte prata om Gud. Tänk om de kommer börja prata om sina egna religioner som inte är samma som min religion. Och då blir det bara så här, oh, men det känns som att jag kanske kommer dras till deras religion och då kommer jag gå bort från min egna religion och min Gud och så. Man kanske är rätt för det, typ.
Just det, så att man ska typ bli så här mot, alltså att någon ska säga så här, ja, men varför tänker du så där då? Varför går du och ber och sitter på världen och det finns så mycket ondska och hur kan du, alltså att man ska på något sätt börja en debatt, eller? Att
ja,
man,
precis.
Ja, just det. Alltså, ja, det är exakt. Ja.
Alltså jag har varit med i många situationer, typ folk bara kommer och pratar med mig, bara, ah, men vad har du för religion? Så säger jag att jag är kristen.
Ja.
Så kommer du säga, men hur kommer det sig att Jungfru Maria blev
gravid
utan att är gift och har haft samlag och så? Alltså de försöker typ bara säga, ah, men hur kommer det sig? Typ, det känns som att de försöker typ hjärntvätta på något sätt.
Mm.
Men alltså det...
Varför tror ni att vi som människor drivs så mycket av att motbevisa eller... Alltså vad är poängen med det? Alltså kan man inte bara få... Alltså det är en grej att diskutera, att vi sitter ju här och faktiskt diskuterar. Men tro, liksom, är det något man måste bevisa? Eller kan man bevisa det? Eller varför ska man bli ifrågasatt om man tror på att Jungfru Maria liksom födde Guds son? Liksom? Varför? För att jag tänker så här, tidsanda säger man, va? Tidsanda, eller hur? Mm. Alltså tidsanda, just det som vi har nu. Det här sekulariserade vi pratade om. Där är det ju väldigt mycket fokus på vad man kan veta och bevisa och förklara. Alltså vi lever ju i en väldigt så här vetenskaplig tid, kanske. Och människor som ifrågasätter ens tro och så, de kanske har ett sånt synsätt att de vill på något sätt att man ska tänka utifrån sant och falskt. Alltså vetenskapligt. Att man ska, förstår ni hur jag menar? Det är ungefär som att en person som pratar ett språk vill att man ska prata samma språk som den personen. Typ vetenskapsspråket eller vad vi ska kalla det för. Och det är ju inte säkert att det språket passar med ens eget språk som är religionsspråket. Förstår du vad jag menar? Alltså, och varför måste man byta språk? Kan man inte ha både vetenskapligt sätt att se på världen och vara religiös samtidigt? Eller går inte det?
Alltså utifrån min syn så är det så att jag kan vara, alltså jag är ju religiös, men jag kan fortfarande alltså tänka utifrån vetenskap. Alltså det är ju inte vetenskapligt bevisat att Gud existerar, men fortfarande, jag vet ju att det är inte vetenskap, alltså det är inte vetenskapligt bevisat att Gud existerar, men fortfarande så har jag kvar min religion. Liksom. Alltså man kan vara både och, tänker jag.
Vad tänker du, Annie? Kan man vara vetenskaplig och religiös samtidigt?
Ja, jag tror faktiskt det. Alltså, man kan vara både och faktiskt.
Har ni sett sådana här debatter som typ det har varit ibland, man kan se det på YouTube till exempel, att det är typ så här en, kanske en teolog eller präst eller religiös person på något sätt som ska typ debattera med en väldigt stark troende ateist.
Ja, jag har sett
det. Har ni sett det? Ja. Ja, vad tycker ni om det?
Alltså, ja, det är väl, alltså det är intressant att se det från båda perspektiven och då får man upp så här argument från båda sidorna. Då kan man typ så här, man får fundera lite faktiskt.
Det finns ju väldigt, väldigt många vetenskapsmän genom tiderna som har varit religiösa. Så jag tror jag håller med er, men det är ju liksom, det kan bli lite fånigt tycker jag, att det är att man måste välja sida eller sådär. Det finns ju det här ordet dualism. Känner ni till det?
Nej, aldrig hört.
Okej, ni vet dual, vad det betyder. Alltså det är ungefär som att tänka svartvitt. Antingen är det så, eller så är det så. Mm-hmm. Antingen så tror vi att det finns en kraft som vi kan kalla för Gud eller någonting som existerar bortom tid och rum eller vad det nu är för någonting. Eller så tror vi på att vi måste kunna se, ta på, bevisa, mäta allt som existerar. Om vi inte kan det, då är det bullshit. Alltså både och. Man kan säga antingen eller. Att dualism är antingen eller lite grann. Och det är ju rätt vanligt, eller? Brukar ni sätta på det ofta? Alltså typ att man träffar någon som är väldigt så här antingen eller. Typ antingen är det så, eller så är det så. Du kan inte vara både och, eller du måste välja typ.
Alltså ja, det finns sådana människor.
Ja, faktiskt.
Ja. Men hur tänker ni? Måste man vara, alltså om man är dualistisk kring det här med religion och så. Då kan det ju också handla om det här vi pratade om innan med dogmatiska, så att man är, man har svaret, man har till exempel en tro som är sann. Jag tänker till exempel förr i tiden, då betyder ju tro väldigt många saker. Jag tror under medeltiden så fanns det väldigt många olika definitioner av tro. Till exempel att det kan vara ett perspektiv på världen. Mm. Eller att man att man har en sanning kanske i hjärtat eller sådär. Att det inte handlar om att kunna bevisa det eller sådär. Ja, men det är ju intressant. Jag tror att vi färgas väldigt mycket av det här vetenskapliga tänkandet nu för tiden. Samtidigt är det ju väldigt trendigt med andlighet eller spiritualitet som ni kallar det för. Eller upplever ni att det är så här trendigt eller många som är intresserade av spiritualitet i era sammanhang eller
ja,
ålder?
Ja, jag tror det faktiskt.
Vad är det för typ av spiritualitet som de är intresserade av?
Alltså, det blev typ populärt för inte så länge sedan att folk köpte jättemycket så här kristaller och så såg man så här på TikTok. Alltså,
rökelse kanske?
Ja, exakt. Ja.
Vad tänker ni då? Vad har ni för relation till sånt där med spiritualitet och sånt där?
Alltså jag tycker det är intressant. Jag har själv så här kristaller och alltså det är liksom, ja.
Ja, alltså typ att, och att kristaller, att det kan vara någonting som man kan ha med sig eller ha hemma.
Ja.
Det kan vara olika energier och sådär. Eller, ah, okay.
Jag har dock inte en sån här relation till sånt.
Nej, okej. Okay. Men om man tänker till exempel så här. Jag vet vi hade den här frågan om det ontologiska gudsbeviset och sådana här saker. Att, är det möjligt att ens bevisa eller motbevisa Guds existens? Vad tänker ni om det? Kan man bevisa och behöver man bevisa? Eller?
Alltså, jag tänker så här, kanske för samhället och så kan det vara typ viktigt att bevisa. Det beror på person till person. Men typ jag skulle typ föredra att behålla min religion för mig själv. För så länge jag tror på det. Och jag vet att det är, alltså majoriteten av hela världen, hela befolkningen, tror på alltså kristendomen och så. Det får nog räcka. Alltså man kan försöka sprida vidare det. Alltså om man går till kyrkan och så får man typ försöka sprida Guds budskap. Och så får de i kyrkan försöka sprida det till sina barn och barn och barnbarn. Då kommer det nog inte behöva att sitta och bevisa Guds existens. Typ.
tänker du, Annie? Kan man bevisa, behöver vi bevisa att Gud finns?
Alltså, jag tänker typ så här, det finns ju folk som har typ dött eller så här, några sekunder och sen bara alltså mm. liksom
just det, så här, vad heter det? Nära döden, ja, nära exakt. Döden.
Och så typ förklarar de att de har sett typ så här, ja, men vad det nu kan vara, alltså så här, något ljus eller så här, att någon har pratat med dem. Det finns typ ett fenomen där folk typ hamnar i bilkrascher och så typ förklarar de att det har varit någon som har typ så här pratat med dem. Och sen så har de bara vaknat till liv och så typ så här, ja, tycker det är jätteintressant.
Och skulle man säga att det där är någon form av bevis för att det finns någonting mera? För vi har ju också pratat om det här med andar och andevärlden. Att det liksom, att vi kanske bara lever i en verklighet. Det kanske finns olika typer av verkligheter på något sätt. Mm. Vad tänker ni? Finns det flera verkligheter?
Alltså, vad menar du med verkligheter? Menar du alltså vart vi befinner oss? Eller?
Ja, vad tänker vi? Alltså, typ som dimensioner ungefär. Att det är, i Bibeln så finns det ju det här med änglar till exempel. Mm. Alltså, de som tror på spöken säger ju att det finns också något som heter andra sidan. Eller kanske flera olika dimensioner. Där det finns energier och andar eller demoner kanske. Vad har ni för relation till det? Alltså det här med andra världar, andra dimensioner eller andevärlden. Liksom. Vad tänker ni?
Alltså, helt ärligt, alla i min omgivning tror på sånt. Alltså till och med tydligen min farfar har tydligen sett en demon. Min bästa vän tror på det. Alltså alla som jag känner typ tror på det. Jag tror dock inte på det.
Okay.
Jag tänker så här, alltså jag, min tro är så pass stark att jag inte kan tro att sånt finns, att demoner finns, att sånt här andar finns och sånt.
Mm. Det känns irrelevant. Eller det känns så här, varför ska det,
ologiskt.
Ologiskt och typ så här, varför ska jag behöva tro på det här?
Precis.
Just det. Annie.
Ja, alltså jag tror själv på det också. Alltså ja. Mycket så här, alltså det finns ju onda och goda krafter, tror jag. Ja, alltså det finns ju jättemånga som har typ sett det själva också. Alltså de förklarar typ så att, ja men, alltså det finns ju så här mediums också som typ kommunicerar med de här krafterna.
Just det.
Jag tycker det är coolt.
Det finns ju ett program, jag tror det är på TV4 som heter Det Okända. Har ni sett det?
Ja, jag har sett det.
Ja, och då är det väl ett medium som ska försöka
vägleda den här anden till andra sidan. För det är ju så att, men, de som är kvar här har ju inte gått vidare för olika anledningar. Så det kan ju vara typ, ja.
Men tror ni om typ 10 år, 50 år, 100 år att vi människor kommer ha på något sätt utvecklats till att bli mer eller mindre spirituella? Till exempel att det är självklart att det finns andar, eller att man tänker det där är så dumt, eller det finns inte. Alltså, tror ni att det kommer vara mer accepterat och vanligt, och att vi kanske till och med har blivit fler och fler som är typ så här medium och så? Eller tror ni att det är fler och fler som kommer vara så här, nej, det här finns inte och så? 100 år från och med, vad blir det? 2000 123.
Ja.
2123, ja. I Sverige. Drar vi då mer åt att vi har mer kontakt med andar och såna här grejer?
Jag tror det.
Du tror det? Ja. Men vad tror du kommer liksom, hur kommer det se ut och vad kommer leda dit liksom?
Alltså jag tänker typ så här, för flera år sedan, om man skulle typ kritisera Gud eller något, så skulle man ju få jättemycket, alltså, konsekvenser.
Just det, det var en dogm, det var självklart. Ja, hörru, du får inte ifrågasätta det här.
Så nu, alltså, finns ju alla olika typer av religioner och så här. Alltså, folk tror på olika saker. Så jag tror det är mer accepterat nu. Och jag tror att det kommer fortsätta bli mer accepterat om några år. Men sen såklart så finns det ju också fundamentalism som du sa.
Mm.
Ja, det kommer ju, jag tror alltid det kommer finnas.
Mm. Så människor blir mer och mer accepterande i så, ah, du tänker så, jag tänker så, ja, varför inte? Mm. Okej. Okay. Och Ellen?
Jag håller faktiskt inte med.
Nej, berätta.
Jag tänker så här, om 100 år så har det säkert alltså vi har säkert kunnat och lyckats komma ut med massa med utveckling och sånt. Och då kanske har vi också lyckats att bevisa Guds existens.
Oj, ja. Okej. Okay. För det händer ju väldigt mycket med AI. Och jag vet, du var ju med i det avsnittet igår när vi pratade om AI. Att tänk om AI blir smartare än oss eller kommer längre än oss. Att den kanske till och med kan bevisa Gud. Eller, alltså...
Ja, precis.
Men om vi tänker då om 100 år... Alltså om man kan bevisa Gud, kommer fler och fler vara troende då? Eller är det bara en kul grej? Så här, nu vet vi i alla fall, typ så.
Jag tror att alltså, flera kommer bli troende. Liksom. Alltså, om man vet att Gud existerar, varför ska man då undvika Gud?
Mm.
Men som sagt, alltså, man har alltid en sån här vilja att välja det goda vägen eller det onda vägen. Typ. Mm. Rätta och fela vägen.
Just det. Men okej, okay, så att om man kunde bevisa Gud idag då, skulle fler bli troende då?
Det tror jag.
Så det krävs så här. Har ni, kolla, vi har beviset, vi har hittat beviset, vi vet, nu vet vi.
Ja, för alltså, många som är ateister säger ju att de inte tror på grund av att de inte har sett det. Så jag tror att om man såg det så skulle det ju bli så här att, ja men det finns liksom, typ så.
Men det ska typ liksom inte vara så att typ jag alltså ser Gud eller så här, Jesus kommer fram till mig och så att jag ska gå runt och sprida det och säga det till folk. Det är inte så att folk kommer lyssna på mig eller tro på mig. Det har ju hänt massa liknande och det är inte så att alla är troende nu. Men ifall typ en stor grupp eller så här, en stor befolkning alltså ser det samtidigt, då tror jag faktiskt att man kommer kunna bli mer troende och kunna vända sig alltid till Gud och så.
Okej, spännande. Så vi har pratat mycket nu om Gud, vi har pratat om tro, lite grann om skillnaden mellan tro och vetande. Man kan vara både vetenskaplig och troende. Och det här med att vara rädd eller skeptisk inför andevärlden och sådär. Vi har också pratat om man kan bevisa eller inte. Och också om Gud är allsmäktig, så tänker jag på det här med att varför finns det så mycket lidande? Det finns ju det här i filosofiska, jag tror det kallas för teodicéproblemet. Att så här, hur kan Gud som är så god och allsmäktig låta det finnas så mycket lidande som vi ser i världen? Just nu ser vi ju hur mycket hemska saker som helst som händer. Hur är det möjligt? Hur kan man säga att Gud är god och finns och allsmäktig om det finns så mycket ondska och lidande runt om i världen? Vad tänker ni?
Alltså jag tycker så här, som jag sa tidigare, är att det beror på ens handlingar. Liksom, om jag gör någonting fel så kommer jag få alltså, konsekvenserna tillbaka och så. Så jag tror faktiskt att det är så med hela världen. Men sen så kommer typ, du kanske kommer komma och säga till mig, men vad hände? Alltså har alla de som har dött på grund av jordbävningen i Syrien och Turkiet har gjort ondska grejer? De här barnen, oskyldiga barnen har dött och så är det på grund av att de har alltså gjort synder och så. Och då tänker jag så här, alltså det är många, många, många som har varit så nära döden men ändå inte dött under jordbävningarna. Och vad kan det bero på? Liksom, det kan fortfarande vara så att vi säger till exempel om jag levde nu i Turkiet eller Syrien under den här händelsen när jordbävningen hände. Vi säger jag är mamma och då förlorar jag mitt nyfödda barn. Då tänker jag kanske har gjort någonting. Alltså, jag kanske har varit en jättedålig person. Och då har Gud bestraffat mig genom att få bort mitt barn ifrån mig.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Jag tror inte jag håller med. Men jag förstår vad du menar. Anja, vad tänker du?
Nej, jag håller inte heller med. För att jag tänker typ så här, alltså, jag förstår vad du menar. Men typ de barnen som alltså, blir jätteilla behandlade, alltså de som alltså, är i krig och sånt, alltså, de har ju inte typ gjort någonting.
Så det, typ, och även om deras föräldrar har gjort, alltså ja, att det finns...
Det blir lite som en kollektiv bestraffning kan man säga.
Mm, just det. Att man har gjort någonting som har gjort att man förtjänar att dö eller nästan dö eller få en väldigt hemsk sjukdom eller sådär. Ja. Okej. Men finns det ingen lösning på det här problemet då? Kan inte det finnas både ondska och godhet i världen? Alltså att det finns ju olika förklaringar liksom till hur man kan ändå säga att jo, men Gud är ändå god fast det finns ondska. Alltså att vi har någon form av i alla fall någon form av fri vilja och att vi har förutsättningar att vi föds och att vi någonstans har en inneboende längtan till någonting gott. Att växa, vara oss själva, göra gott i samhället eller använda våra gåvor som vi har fått och sånt där för, utifrån de förutsättningar som vi har. Sen kan man ju inte, liksom, om man föds på en plats mitt i ett krig liksom, då är det ju väldigt, det känns väldigt svårt att tänka att Gud är den här bestraffande guden, tycker jag. Alltså det finns ju den bilden av guden i vissa religioner och sådär. Men det känns också som att det går emot på något sätt vad Gud kanske är. Om man ska liksom säga att Gud är en kraft som strävar efter någonting gott eller att växa eller enhet, att vi liksom är ett och sådana här saker. Jag tänker liksom att är det Gud som blundar när det händer dumma, hemska saker, eller är det Gud som bestraffar, eller är det helt enkelt människan i sig som har ett frö av destruktivitet, ilska, trauma. Ni vet, man kan ju ärva trauman i flera generationer också. Att man tar på sig, liksom, om man inte bryter det dåliga mönstret. Så jag tänker liksom att, ja, vad får ni för tankar?
Alltså jag tycker så här, typ, alltså om man har en sån här stark tro och kan typ alltid vända sig till Gud och så kommer nog, som tidigare sagt så här, att Gud kommer hjälpa en. Jag är själv uppvuxen i Syrien, jag är själv uppvuxen i krig och så. Och min familj var också där. Och då har vi alltid så här, vänt oss till Gud och Jesus och allt det här. Och vi har också lyckats alltså, ta oss fram hela vägen hit. Och då är det liksom med hjälp av Gud, med hjälp av vår tro,
ja,
tror vi på det. Så det beror liksom på hur mycket du tror, hur mycket du är troende, hur mycket du... Alltså vänder dig till Gud och så.
Mm. Och det, så det där handlar ju liksom, alltså det låter ju som att det har haft en jättestor roll för dig och för din familj. Mm. Alltså att Gud har betytt väldigt, väldigt mycket. Att det har gett er väldigt mycket positiva,
ja, men positiva precis. Saker. Ja, precis. Hur? Ja.
Så det är kanske också en anledning till att man tror att det finns en kraft, alltså man får någon form av vad är det man får när man tror? Får man någonting av Gud? Man får en påminnelse eller man får kraft, vad är det man får?
Jag tror man får hopp.
Hopp, ja.
Hopp, glädje och allt sånt.
Hopp, glädje. Vad tänker ni om den här idén om att vi är ett och sånt där egentligen? Ni vet, i buddhismen så pratar man ju väldigt mycket om det här med ego. Och att ett ego liksom är någonting som är rätt så onaturligt egentligen. Alltså att på ett sätt. Eftersom det vill liksom bara ha mer. Det vill bara tänka på sig själv. Vi lever ju i ett samhällsklimat som är rätt så egofokuserat. Att man ska vara liksom så här, ni vet. Alltså kapitalismen och sådär. Men att ha en tro och att tro på Gud och att tro på enhet och sådana här saker. Det är ju rätt så anti den typen av kultur, tycker jag. Vad tycker ni om det? Att liksom att ha en tro kan vara lite mera att man försöker För jag, när jag är i min tro, jag tänker liksom att jag får en påminnelse om att jag är inte separat, eller att jag hör ihop, att vi hör ihop. Att det inte bara handlar om mig, om mitt liv eller min familj, utan att det kanske är att vi är en familj.
Alltså allting, allt ja. Och alla. Jag skulle nog inte säga att jag känner likadant typ. Jag tycker så här, inte att vi alla är ett, men jag tänker inte heller att jag är ensam. Jag tänker att Gud är med mig. Mm. Alltså att Gud finns för mig, men inte att alla finns för mig och att vi tillhör varandra.
Men finns Gud för oss själva, eller finns Gud för livet?
Både och.
Vad tänker du, Annie?
Ja, så jag vet faktiskt inte.
För Gud finns väl för växter?
Ja.
Gud finns för haven, för ekorren, för fåglarna och för människorna. Just det. För det där är ju också en definitionsfråga av vad Gud är liksom, och varför man tror och vad tron gör med en liksom. Är det någon som ger en styrka och kraft och hopp att fortsätta när livet är tungt liksom? Att man kan känna, jag vet att när det är mycket i världen, mycket hemska saker som händer, så är det ju många kanske som går och tänder ett ljus i kyrkan eller går in och sätter sig och ber för dem som har det svårt. Så jag tänker på något sätt, för mig i alla fall, så handlar det ändå om att Gud är det som liksom förenar. Gud är liksom det, ni vet ordet yoga till exempel. Det betyder ju att binda samman. Jag tänker att Gud är lite det. Så när jag glömmer bort det, så kanske jag blir förvirrad eller ja, tänker på mig själv eller vad det nu kan vara. Men när jag kommer ihåg det här, det är som att någonting klickar inombords. Bara, just det, så här är det ju. Typ. Och att då är det som att man är med Gud, eller man är med den här föreningen. Så det var lite det jag menade med att liksom, vad går gränsen mellan dig och mig? Vad går gränsen mellan min familj och din familj? Vad går gränsen mellan en familj i Japan eller med mig här?
Alltså jag tycker så här, det finns inga gränser liksom. Alltså Gud finns för alla. Och alltså för människor, för djur, för havet, för växter, för allting. Mm. Alltså det spelar ju roll om jag befinner mig här i Sverige eller om jag befinner mig i Kanada till exempel.
Just det. Men vad vi ska börja avrunda, men om man tänker liksom det här med ordet sanning. Kan man veta att Gud är sann, eller att ens tro är sann? Och vad betyder det i sådana fall? Var finns Gud? Alltså, finns Gud i ens kropp eller i ens relationer? Eller? Vi börjar med sanningen. Det var flera frågor.
Alltså,
kan ens tro vara sann? Eller kan en Gud vara sann?
Alltså, alla har ju olika sanningar. För att alla har olika religioner. Så, alltså, Ellens sanning kanske inte är min sanning. Och så tvärtom. Liksom. Mm. Så på det sättet så... Ja, alltså...
Sanning behöver inte vara någonting som man kan hålla med om.
Ja, exakt.
Utan det är som, men var bor sanningen då? Var bor den någonstans?
Svår fråga.
Eller var bor Gud någonstans? Vad brukar ni, när ni har haft en relation till Gud eller så?
Alltså jag tänker universum.
Universum?
Ja. Så. Mm.
Var bor Gud? Ja.
Jag tänker mer typ himlen.
Himlen, ja. Ah.
Alltså någonstans längst uppe i hela världen typ, men samtidigt så är Gud så nära oss som möjligt. Alltså, det känns som att Gud finns överallt. Gud har sina ögon överallt, över allt och alla.
Jag tror också det handlar mycket om att se. Alltså, jag tänker till exempel att det finns ju den här tolkningen om varför blev Gud en människa, varför blev Gud Jesus, vad var poängen? Var det att visa vad Gud är för människan, så att människan kan förstå vad Gud är? Och i sådana fall, jag vet, det finns ett helgon i Italien som hette Franciscus. Känner ni till honom? Sankt Franciscus. Han blev ett helgon, sankt.
Ja.
Han har ju blivit så här skyddshelgon för natur och djur och sådär. Och hans bild av Jesus och kristendomens kärna, det är det engelska ordet humility. Hur skulle man översätta det? Humility. Typ ödmjukhet kanske? Eller? Vad tror ni om det? Är det en bra förklaring av, nu pratar vi i och för sig om det kristna, för att vi alla här kanske har mera en relation till det, men är det det som är Gud? Är Gud liksom ödmjukheten? Att se liksom att inte stå över andra eller att liksom buga sig för andra eller att hjälpa andra? Eller?
Alltså, som jag sa tidigare, alltså, känns som att Gud är allting. Mm-hmm. Alltså inte bara ödmjuk. För vi har ju pratat med det här om ond och god. Alltså,
ja, ondska och godhet.
Exakt. Och då tänker jag så här, alltså Gud är kanske inte till 100% helt god.
Mm.
Om
mm.
du förstår vad jag menar. Alltså,
aha.
Alltså Gud bestraffar ju folk av deras handlingar och så. Så alltså, om Gud är helt god till 100%, då oavsett vad den som jag gör som är fel och jag väljer inte hans väg, då ska jag inte bestraffas. Mm. Så det handlar inte bara om ödmjukhet, tycker jag.
Mm. Men så man måste vara försiktig, alltså man måste hålla god ton med Gud så att inte man får ett straff. Eller man måste vara snäll. Eller man måste vara en bra människa, alltså, annars blir man bestraffad.
Typ tänka på sina handlingar och så, eller ja. Menar du?
Jag vet inte, det var du som sa det, Ellen. Alltså måste man gå runt och vara väldigt snäll? Och,
alltså inte riktigt, men alltså, om jag gör någonting fel och jag är typ, vi säger jag är elak mot Annie och så, jag kan alltid be henne om ursäkt. Det är det första jag kan göra. Gud ser att jag innerst inne inte är en sån här dålig person. Och sen så kan jag alltid vända mig tillbaka till Gud och be om förlåtelse för mina synder och så.
Just det.
Alltså jag kan få bestraffning. Det kanske är så att jag får bestraffning och negativa konsekvenser för att jag ska vända mig tillbaka och be om förlåtelse. Mm. För man kan alltid be om förlåtelse och få det.
Mm. För att det finns ju det här uttrycket att Gud känner oss våra djupaste själv liksom ännu mer än vad vi själva gör det. Vad tänker ni om det? Tycker ni det låter nice? Eller vad känner ni när ni hör det? Att Gud känner oss bättre än vad vi känner oss själva.
Låter rimligt enligt min religion.
Rimligt, okej. Okay. Vad tänker du, Annie? Att Gud känner... Nu är du agnostiker i och för sig, men rent hypotetiskt då. Vad betyder det liksom? Att Gud känner oss, våra djup, liksom, ännu mer än vad vi själva gör det.
Alltså det är lite svårt att svara på just för att jag inte tror, så jag vet liksom inte. Alltså...
Men vad skulle det betyda? Eller vad betyder det när man säger så? För många människor kanske tänker att de vet varför de gör vissa saker. Alltså orsaken bakom deras handlingar. Att de är fria helt enkelt. Att använda sitt förnuft eller omdöme, liksom att så här, välja saker för sitt bästa. Och sen kanske man inser efter ett tag att man visste inte det. Och jag tänker att det finns en ödmjukhet i det också. Jag gillar det här humility-aspekten. Jag tycker det kapslar in någonting fint. Liksom. Mm. Att vi, det är typ som att man bugar mot sin okunskap eller sitt ovetande. Att vi kommer aldrig exakt förstå världen. Vi kommer aldrig exakt förstå oss själva. Vi är bara människor. Men det betyder inte att vi inte ska sitta här och filosofera som vi håller på med. Men jag menar bara att det finns någon slags... Man behöver inte få hybris liksom. Alltså att det är ju rätt så komplext liksom, existensen. Och det är ju, jag tycker det är någonting vackert på något sätt att acceptera att vi har vetenskap, vi har filosofi, vi har en massa möjligheter att komma vidare och förstå oss själva. Men vi kanske inte liksom... på djupet kan förstå existensens mysterium liksom. Eller jag tänker att det är ett mysterium i alla fall. Är det det? Är livet som ett mysterium? Eller är det som ett, det finns någon filosof som säger att det är bara problem som man ska lösa eller sådär.
Ja, alltså många religiösa tror jag att liksom deras liv redan är typ skrivet av Gud.
Just det, som är ödet.
Ja, ja exakt. Mm. Så jag vet faktiskt inte. Alltså, ja.
Vad betyder det att livet är ett mysterium och att livet är ett problem som man kan lösa?
Alltså jag tänker att det kanske kan handla om att man ska hitta sin, alltså purpose.
Typ. Mm. Sitt syfte, exakt. Varför man är här, sin mening, ja, med livet, just det.
Det kan ju vara en grej.
Jag tänker att man behöver inte välja. Apropå, vi pratar om dualism och så, antingen eller. Det behöver inte vara antingen eller. Man kan ju både tänka att man ska hitta sin gåva, sitt kall eller vad det nu är, sin mening. Man söker liksom. Men man kan också tänka att samtidigt som man kanske gör det, så är man i en process, i en livsresa liksom, som man aldrig helt kan förstå. För vi är bara människor. Alltså, vi har liksom någon form av kanske begränsning. Vi är alltid beroende av vissa faktorer i vår erfarenhet, vår upplevelse av verkligheten. Jag tänker att det finns någonting spännande i det här att liksom se livet som ett mysterium på något sätt. Men hörni, det börjar bli dags att avrunda. Är det någonting som ni vill tipsa om eller så? Någonting som ni har läst, sett, hört eller typ någon fråga kanske som dyker upp nu som inte vi har ställt än, som ni kan kasta in till våra kära lyssnare?
Alltså jag skulle nog säga, oavsett vilken religion man än behör till, så ska man absolut sitta och respektera alla andras religioner, och man ska försöka typ behålla sig till det man tror på och inte typ försöka övertyga andra om saker och ting som de inte håller med om.
Jag håller med faktiskt.
Kloka ord från våra filosofer. Hörni, tack.
Tack.
Tack.